Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Prolog. Köpenhamn, 25 juni 2019. Medan barn i andra områden bråkar om vilket fotbollslag som är bäst, kan barn i Rinkeby ses forma händerna som pistoler och låtsas skjuta mot varandra samtidigt som de ropar "Shottas" eller "Dödspatrullen". Därför vet ungdomar i Järvaområdet direkt vad det handlar om när ett filmklipp från Köpenhamn börjar spridas som en löpeld över internet under sommaren 2019. På den minutlånga videosekvensen syns en ung man med en halsduk virad runt huvudet som står intill en grå Renault vid utfarten till en parkeringsplats. Det är en solig dag och man skymtar en större väg i bakgrunden. Mannen håller en pistol i högerhanden och signalerar med vänsterhanden åt någon utanför bild att komma. Han ser lugn ut. Som om han vet precis vad han sysslar med. Bredvid honom står en till man med huvtröja beväpnad med ett automatvapen av modell AK-47. En silverfärgad Audi kör fram och mannen med automatvapnet joggar mot den. Bilens förare kliver ut, tar emot automatvapnet och gör en rörelse som för att byta magasin. Därefter får skytten tillbaka vapnet igen. En tredje man står bredvid Renault och lutar sig över en mobiltelefon som ser ut att filma eller fotografera något vid sidan om bilen. Mannen med AK-47an ställer sig bredvid killen med mobiltelefonen och verkar säga något innan han riktar vapnet nedåt och skjuter från nära håll 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 skott.
Jag håller på att utmana Expressens fatwa mot mig. Det finns ju en intern fatwa i Expressen att oavsett vad man refererar till mig så ska man aldrig blålänka till mig. Aftonbladet gör det, SVT kan göra det, men fan inte Expressen. Och ska man omnämna nyheter idag så måste det vara ju något starkt avståndstagande, liksom den SD-kopplade eller innan, man har skippat det här med främlingsfientligt men ändå högerpopulistiskt. Man måste liksom markera. Det här är någonting annat.
There's some progress at least.
Vad har du gjort för att förtjäna det?
Jag är genre, jag tror det räcker så.
Det är... Du är genre.
Ja, men det har alltid... Aftonbladet har alltid varit skitschyssta. De har varit helt reko. Till och med ETC kan vara jävligt reko. Men Expressen, där är det... Vilket är lite roligt, för jag är ändå kompis med Magda Gad och med Niklas Svensson och ett antal andra. Som är, jag är riktigt bra polare med. Så där, supertrevlig.
Hur fick du reda på den här fatwan? Var det Flashback eller Reddit?
Nej, men jag har ju sett artiklar när de ska liksom någonting. Alla, ja, andra, okay, alla andra kräddar, men Expressen vägrar det. Jo, ibland har det varit en artikel när någon journalist inte riktigt haft koll på fatwan, så har de kräddat. Och sen ser man en timme senare när den är uppdaterad. Och så har de strukit blålänken och så här, för då har någon redaktör upptäckt det.
Men hur tror du de resonerar när någon kommer och säger så här, ta bort blålänken? Vad är deras,
ja, men de gör ju så chef och säger, du vet fan.
Och hur,
men,
resonerar chefen, tror du?
Jag vet inte.
Men nu har ju vi en för detta, men, Expressen.
Men det vill komma nu att nu har jag har höjt insatsen mot Expressen.
Okej.
Okay. För det är så att Anna Gullberg jobbar där nu. Och hon kom ju förbi och skulle intervjua mig inför sin bok om Carl Hedin. Och så här, bla bla. Så vi har blivit lite polare. Vi har snackat med henne innan med. Hon är rätt schysst faktiskt. Det kommer inte Tino Sanadaggi hålla med om. Men jag får ta den dusten med honom senare. I alla fall, nu sitter jag på material som förmodligen kan avsätta en av våra nya ministrar.
Oj. Gör du det?
Yes. Mm. Så jag ringer Anna Gullberg och talar om, du, jag har bilder här på en minister som sitter och hejlar till mitt maktmusik.
Oj.
Jag kan visa bilden, jag har den i telefonen. Men jag kommer bokstavligen slå ihjäl i tre gånger om ni golar för någon jävel innan jag har publicerat.
Säger du det till oss eller Expressen?
Nej, jag säger
det, jag säger
det
speciellt till Diamant, för han jobbar som journalist.
Det är din nyhet, så jag skulle inte kunna sno den bilden ur din telefon. Så jag lovar att jag ska inte
säga någonting. Det är bara jag som har den.
Fan, vilket förtroende vi skapar här.
Ja, verkligen.
Ja, men det är mycket jobb för att få fram den här skiten. Mm. Jag har fått gå till Expressens barndomskompisar. Eller inte Expressen, till ministern.
Alltså, han är verkligen i gyttjan. Han har gått barndomskompisar. Han så här,
jag har inte ens fattat att vi har börjat spela. Vad är det som händer? Det är så här det går till här.
Vänta lite. Här är bilden. Det är vår civilminister. Hon sitter och hejlar och det är vit maktmusik som spelas.
Hur vet man att det är vit maktmusik?
För att jag har intervjuat personer som har varit på festen. De hängde med henne mycket när hon var ung.
Men är det här den enda bilden? Är det något,
ja, det är den bilden som finns.
Får se. Vad heter hon?
Kärkeinen, någonting sånt här.
Men har du tagit kontakt med henne?
Det är det sista jag gör.
Men hur gammal var hon där?
Ja, men vänta. Så här, jag ställer en bra fråga. Varför tar du inte kontakt med henne?
Jo, det är klart jag ska.
Okej, det är det sista du gör. Alltså.
Ja, men det sista jag gör. Jag håller på nu. Så här, jag har en intervju med en kille som har varit på många fester med henne när det spelade sitt vaktmusik och grejer. De bodde uppe i Haparanda eller vad fan det var. Och det har ju fått väldigt detaljerade berättelser. Nu är det hans polare som har tagit bilden. Nu ska jag ringa honom efter den här podden. Så ska jag jaga tag i honom också. För jag vill ju prata med så många som möjligt och få så mycket material innan jag vänder mig till henne.
Ida Karkiainen, civilminister, ja, på Finansdepartementet. Men kan det inte vara att hon bara var på en fyllefest där man skämtade?
Det var många fester.
Vi har spelat vit maktmusik på universitetet för att garva åt det.
Nej, men och så har hon hejlat. Hon var ihop med en kille på den här tiden som var engagerad i den här miljön. Och den här polaren till henne som jag har snackat med, han berättade att det var jättemånga fester, speciellt hemma hos henne, där det bara var typ skinnskallar och det var hejlande och jävelskap.
Men hon var ju jätteung på bilden.
Mm. Ja, hon var väl 16 års ålder.
Ska hon bli avsatt för det där? Jag tycker det är retarded.
Nej, det är ju samma ålder som Nåkesson gick med gäst i liksom. Ja, okay, vad fick han med då när han var 16? Bla bla bla. Vi kan ta exakt samma argument tillbaka.
Men hur tror
det är inte jag som har satt spelreglerna.
Hur trovärdiga källor har du på det här? Hur många personer har du pratat med som var fysiskt på plats som är förstahandskällor?
Ja, nu har jag pratat med den första.
En förstahandskälla.
Ja, sen har jag nu, jag kommer få tag på en kille till. Plus att jag ska söka hennes dåvarande pojkvän.
Okej, okay,
så jag ska försöka tömma ut så många som möjligt jag kan.
Om personen nu ska säga att det här absolut inte stämmer, den här bilden är tagen ur en konstig vinkel, så får henne att framstå på det här sättet, vad gör du då?
Ja, om hon säger det? Ja. Ja, då är det ord mot ord. Då får jag citera vad hon svarar. Och så säger jag vad de andra personerna säger. Det är så du gör. Då redovisar ju alla läger. Det är ju journalistik ett år.
När ska du ta kontakt med henne och konfrontera uppgifterna?
Först vill jag, det var därför jag ringde Anna Gullberg. För att ringa Jean Frick till sossarna. Hej, jag skulle vilja prata med en av era ministrar. Så kan du ju räkna ut själv hur bra det kommer gå. Men visst, enligt pressetiken så har jag gjort vad jag ska. Jag har ju försökt att nå henne. Vill hon ens inte prata med mig? Nej, men vad ska jag göra åt det?
Men vadå? Varför ringde du Gullberg om
det? Därför att Gullberg skulle då kunna få access till henne. Det är mycket roligare att få en kommentar av henne och när man kör ut detta.
Så hon ska ta kontakt om de här anklagelserna med bilden?
Ja, i sådana fall. Jag vill ju verkligen försöka nå fram.
Mm. Ja. Då brukar inte du få svar när du kontaktar ministrar?
Ibland, men det är väldigt sällan.
Varför då?
Jag vet inte.
Kolla på honom.
Ja, men, alltså, ibland tar de sig tid.
Men om du har allvarliga anklagelser som är sakliga, varför ska de inte svara dig för?
Ja, det vet jag. Det har jag haft innan och då har det varit locket på när vi granskade Mehmet Kaplan. Slutade ju med att han avgick. Men alla de här grejerna, det började ju i alternativmedia. Det var ju dels Aktuellt Fokus på vänsterkanten och dels vi. Så var fast på bollen att köra om det här med gråvargan och hela det köret. Det var ju knäpptyst när vi hörde av oss. När Åsa Romson hade den här dieselskandalen, det var en av de första grejerna jag gjorde. Då var det ju att hon hade kört med skattebefriad diesel och kört båten på det, vilket man inte får göra. Och det kunde jag ju luska fram genom att kolla på båten. Det finns ett fartygsregister och det finns ju uppgifter om båtar. Så jag hade ju kollat upp allting och kommit fram till att, och även pratat med experter, att nej, men hon kör ju på en diesel hon inte får använda. Det får bara användas för uppvärmning. Och då i början var det också väldigt svårt att få tag på. Sen när det började liksom segla upp att oj, nu börjar detta bli en grej och jag hörde av mig. Ja, men då pressisen kunde åtminstone ge någon kommentar om det. Men få tag på ministrar, det är vid några tillfällen har det gått. Men
har du riksdagsakkreditering?
Ja.
Brukar du vara där och hänga och vänta?
Nej, jag gillar inte folket då.
Varför inte?
Jag passar inte in.
Men vänta, det här är en intressant pressetisk diskussion här. Om du, Diamant, hade kommit över det Chang har kommit över, hur hade du gått tillväga?
Jag hade sett till att ha väldigt mycket på fötterna innan. Alltså, prata med så många som möjligt som har varit närvarande på plats. Förstahandskällor. För det är ju en väldigt svår situation. Man har en bild som kan uppfattas på ett sätt enligt någon som påstår någonting. Vad har den personen för anledning att påstå det här? Vad har den för intressen att få ut den här nyheten? Man måste värdera det också. Jo. Och när man har hela den bilden och väldigt så här konkreta, såklart, anklagelser, om man nu har det, så skulle jag såklart ta kontakt med att försöka få direktkontakt med den berörda.
Men för att fråga dig här, vad går gränsen? För om vi tar det där fotot vi såg nu, alltså, jag kan inte se om hon heilar eller inte, men det ser ut, hon har handen uppe liksom.
Väldigt rak arm.
Ja, okej.
Okay. Hon kanske hänger sig fast
i någonting. Opererad.
Men om vi tar samma bild och så har hon en liten Hitler-mustasch på sig också. Hade du velat prata med så många som möjligt också, eller är det en vad säger man, close case?
Eller hon kanske har sådana armbinder.
Or maybe she had a blackface.
Ja, men vi börjar med Hitler-mustaschen.
Jag hade även, alltså, det grundläggande är ju att man hade pratat med så många som möjligt som var på plats där. Finns det fler som har bilder? Finns det någon som har spelat in det här? Alltså verkligen få tag på så många som det går. Och lägga ner sjukt mycket tid på det. För att verkligen inte kunna säga så här, det är någon som påstår, utan person A, person B, person C, person D, person F och så vidare och så vidare säger de här sakerna. Och gärna namngivna personer, för att det ökar ju trovärdigheten i så fall. Och jag vet inte hur det är i det här fallet som du
har kommit. Har du namngivna personer,
Sven? Jag har inte skrivit artikeln än, så frågan är ställd för tidigt.
Diamant, tycker du det är relevant för typ som hon har gjort som 16-åring.
Jag vet inte så gammal, länge sedan det här är.
Nej, vi vet inte hur gammal hon är på fotot.
Men alltså, det är klart att beroende på vad det handlar, alltså, det är en minister, givetvis är det intressant om det finns liksom grunder för att det var på det här sättet som Chang nu påstår. Men det vet ju inte vi här. Nej. Utan jag
menar teoretiskt så här, att vad man har gjort när man är 16-17, ska det påverka ens?
But why is that interesting?
Man måste åtminstone få svara. Alltså, det är klart, jag tycker det är relevant att få svara på varför, om det nu var så, varför var du med i det här partiet, eller varför är du aktiv i vad det nu må ha varit.
Hon var intervjuad av Aftonbladet nyligen och så sa hon rakt ut att hon hänger lik i garderoben och hon är helt snövit. Det finns
såg den intervjun.
Ja.
Hon sa att hon var väldigt tråkig.
Ja. Och då blir det ju lite extra roligt.
Det blir också lite spekulativt. Vi har spekulerat om någon minister.
Ja, det har aldrig hänt i en podd innan.
Nej då, men utifrån mitt perspektiv som reporter så skulle jag verkligen ha gjort mitt grundjobb ordentligt innan jag tar det steget och nämner det i en podd eller ta kontakt med den personen, för att såklart det är en relevant fråga om det skulle vara så, om det är massa olika personer som oberoende av varandra påstår detta. Men också i det ska man värdera, varför vill de här berätta det här? Och många olika överväganden, men det är klart att det finns.
Vad är värst, att ha tagit kokain eller hajlat? Att ta kokain är ju ett brott de facto. Att hajla kan vara hets mot folkgrupp.
Ja, men det beror på samman. Och hajlar du hemma i din garderob så är det inte hets mot
folkgrupp. Ja, men nu är det ju ett foto, så nu kan det ju bli.
Jo, men hon har inte spridit bilden. Hon kanske inte har bett att bli fotograferad.
På ett sätt tycker jag det här är bra. Att vi blir så här nästan neurotiska kring vad folk har gjort när de var 16-18. För till slut kommer det uppdagas att alla var mer eller mindre smutsiga på något sätt i den åldern. Alla har gjort så här riktigt dumma
större grejer. Offentligheten bygger på att du ska vara en broiler som aldrig tagit en risk i hela ditt liv.
Ja, och det finns ju inte. Och jag hoppas att det banar väg för en så här äkta, autentiska politiker som bara är ärliga. Så här, jag rökte gräs när jag var 21, jag gjorde det där när jag var 25, bla bla bla.
Jag dödade någon när jag var 14.
Kanske inte döda någon.
I wanted to kill Jews as a teenager.
Dock skulle jag vilja korrigera diamant på en sak.
Vi drar gränsen vid folkmord.
Man kan dra ut en sån här sak även bara med en källa. Om man har annan stödbevis som pekar på det. Och det alltså man får ju alltid göra en vad ska man säga, vågskålar. Finns det, alltså lite som tingsrätten resonerar, finns det något rimligt tvivel här? Och pratar man väldigt länge med en person och han är öppen med vem personen är, bakgrunden, kan ge detaljerad berättelse, den är konsistent, den verkar rimligt, man kan kolla med andra datapunkter som går och liksom kolla att, jo men det här stämmer ju upp med annan information som kanske finns öppet om en person eller så, och så vidare. Ibland finns det ju inte, ibland finns det, ta MeToo-grejer, två personer har varit i ett rum, en kvinna och en man. Mannen är någon högt uppsatt politiker, kvinnan säger att han tafsade på henne. Skulle någon medie strunta i att skriva det bara för att men det finns bara en uppgiftslämnare, vi har inga fler som har sett det? Nej, det är klart du skriver om det. Det blir rubriker överallt.
Ja, alltså det finns inte ett enda svar på den frågan.
Nej,
såklart.
Men min poäng är
att jag skulle ha definitivt velat ha av varandra oberoende källor som påstår.
Det är klart, man tömmer ju ut precis allt som går och sen tittar man på materialet och kollar hur långt håller detta. Mm. Vad kan vi göra med det? Men det är alltid så man jobbar. Eller,
Diamant, är Chang en respekterad journalist bland andra journalister?
Vi måste tänka på vad jag kan komma på som du har gjort som har, det är väl så här, vad är den här konserten?
We are Stockholm.
We are Stockholm. Mm. Det är väl det jag kommer ihåg som du, där du verkligen har stuckit ut som journalist.
The Iraqi minister.
Iraks försvarsminister fick ju avgå.
Ja, men du, alltså,
Pavel Gamov i Moskva, intervju med Mats Kviberg som sänkte metro. Ritningarna på fortifikationsverket.
Förlåt att jag inte kan hela det.
Nej, det behövs inte. Ritningarna på fortifikationsverket som hamnade i Kina.
Okay.
Det var också vi. Jag har nog glömt någon.
Men för frågan är, när det här med We Are Stockholm kom.
Ja.
Det var ju ni som kom ut med det. Eller DN gick ut och sa att de...
Deras försvarslinje var så här, att det var polisen hade ljugit, för de har inte skrivit det i sina pressmeddelanden att detta hade hänt. Så vad DN indirekt sa att det är att DN-journalistik består av att kopiera myndigheters pressmeddelanden. Det är ungefär deras försvarslinje. Och sen så sa Kaspar Ropitz också, som nu är vår oberoende, enväldige medieombudsman, att nyheter idag är någon högerextrem, oseriös sida som man inte ska ta på allvar, någonting åt det hållet.
Jag minns att jag jobbade med den storyn också efter det. Och då tog jag fram alla händelserapporter som hade varit i anslutning till We Are Stockholm under flera års tid. Och försökte se vad det fanns för eventuellt samband med att personer med utländsk bakgrund skulle ha antastat tjejer. Och det var, jag tyckte det var ganska så svårt, för det gick liksom bara att dra de slutsatserna i några enstaka fall.
Man kan använda din egen journalistiska metod och gå till källorna. Det gjorde ju jag. Jag pratade ju med poliserna som jobbade den kvällen på plats.
Jo, men de gör ju väl också någon form av händelse. Om de anmäler så står det ju någonstans. Det var de jag beställde.
Ja,
jag
men det här, för det var fler journalister som sa just det här. Ja, men det står ju inte i några papper. Nej, är ni så dumma i huvudet att ni tror att allting dokumenteras ner på papper? Men tydligen, står det inte på papper så har det inte hänt. Alltså, trots att det finns fem pass som kan berätta det.
Jag ska bara säga att så funkar det lite att vi ser mycket, men vi skriver ju inte alltid ner typ, det var en massa afghaner där.
Nej, det får man, det är mellan raderna
då
ibland.
Då skriver man grupperingar som gjorde se eller så. Därför att det är väldigt känsligt. Vi ska inte skriva liksom etnicitet på människor på det sättet. Och den informationen som faktiskt släpptes, det var ju vår händelserapport som det heter. Där det stod afghaner, kommer jag ihåg.
Ja.
Och i polisens officiella rapport.
Ja, precis, fast det är ju inte till för allmänheten, utan någon hade ju tagit ett foto på det från våran intranät och så hade det spritts. Ja. Det är inte ämnad för allmänheten så direkt.
Och så blir det nervöst och så tar man bort det sen.
Och idag är det så att om någon polis tar ett foto på vår intranät information och sprider det, då kan man få sparken. Alltså om man, för att det, du får inte sprida från internetet på det sättet.
Var det inte så förut?
Det kanske så, det alltid varit så. Men jag kommer ihåg att det blev extra tydligt i samband med romregistret och MeToo. Eller förlåt.
Däremot, en intressant grej, det var ju att det var ju en journalist på TV4. Vad fan hette hon?
Jag vet vem du menar.
Ja, jag kommer bara på namnet just nu. Hon gick igenom alla de här grejerna när det blev lite förhör eller all dokumentation och kunde utifrån, en del, väldigt många behövde ju tolkbehov och då ser man vilket språk de behöver, och där var ju väldigt vanligt ju. Och då gjorde hon ju en lista, jag tror hon kom fram till i alla fall 70% kunde hon på något sätt härleda till Afghanistan eller vad det var. Men hon hade gjort ett jättejobb med det. Men det ställdes ju, de ställde ju hela den grejen, så TV4 pubbar inte, då hade hon intervjuat experter och allting.
Alltså
så det...
jag skulle vara med i reportaget, jag blev till och med intervjuad.
Ja, ja.
Varför ställdes det, förlåt?
Nej, men så här.
Varför, vad tror du, kom igen.
Okej. Om jag ska förklara vad Chang försöker säga. Mm. Nej, men de kom till Linköping TV4 och de hade gått igenom alla anmälningar från den dagen. Eller det var en konsert året efter, inte samma år, det var nästa år.
Ja, det var det kanske, men de hade i alla fall TV4
de hade gått igenom alla polisanmälningar och kommit fram till att okej, så här ser det ut nu. Och så kom de till Linköping, intervjuade mig och så intervjuade de också en annan person som var med i den intervjun. Och det skulle sändas, men sen hörde de av sig dagen innan och sa sen, vi kommer inte sända det här reportaget för att det är för känsligt. Inte för att
det var fel.
Inte för att det var fel. Nej. Utan det är för känsligt. Ja. Vi hoppar över det. Och det kom till Chang Fricks kännedom.
Ja.
Och jag kände inte dig då.
Nej.
Och du började jaga mig och jag var livrädd. Alltså jag var verkligen rädd att vad vill han mig? Och jag visste vad det handlade om. Jag visste, alltså, för mig var ju han djävulen.
Varför då?
Därför det här var 2000.
Kolla på.
Därför att på den tiden, Nyheter Idag som sajt och Chang Frick som person, det här är 2016.
Jag är fortfarande lika ond, du inser
väl det? Nej, det är du inte. Nu är du med på SVT.
Det har blivit normaliserat.
Inpasseringskort där.
Men exakt, nej, samma människa har jag alltid varit.
Nej, men jag var orolig att jag vill inte förknippas med den här mannen på något sätt.
And then eventually...
Vad hände, Mustafa? Vad hände?
Hur kunde det bli så här?
Ja.
Jag hade vänner som varnade mig för Chang Frick. Alltså de sa uttryckligen, akta dig för honom. Den här mannen, sa de, han går inte att lita på. Nej. Han är en loose cannon.
Ja, men det är ju sant ju.
Är de vännerna som du syftar till fortfarande dina vänner? Eller har du ersatt dem med Chang nu?
Ja, men faktiskt. De flesta har jag inte kontakt med idag. Men... Nej, men på riktigt, de hade ingen kontakt med Chang Frick. Deras bild var ju också utifrån alltså media.
Men det vill komma till var att jag gjorde ju en lång artikel av detta. Att TV4, Gisén heter hon.
Ja, Helene Gisén.
Ja, någonting sånt. Ja.
Som är på Expressen nu.
Ja, det kanske hon var på TV4 då.
Mm.
Ja. Så jag ringer henne och liksom, jag hör ju på hennes röst att hon har ju väldigt blandade känslor. För hon ville ju få detta publicerat men det blev ställt. Så frågade jag, varför, det här är ju ett fantastiskt grej, varför publicerar han inte det? Det får du ta med min chef, liksom bara så här. Hon vill liksom inte, hon var trevlig men ändå, du vet, säger ord som inte ser illa ut när jag citerar henne.
Mm.
Ja, så jag fattade exakt. Hon tyckte väl indirekt det var kul att jag tog tag i det i alla fall. Så det, men hon alltså, kan ju inte säga det till
hon mig. Hon vill inte bli citerad av dig i din artikel.
Ja, det hade hon inte problem med. Men hon vill inte säga någonting som framstår som kritik på TV4.
Okay.
Utan hon vill bara vara så här, du vet... och flyger ovanpå det. Men jag hörde ju på tonfallet att hon var ändå glad att jag ändå var på det, så att det kom ut. Men kan hon bara liksom ha ryggen fri att det inte är hon som har läckt till mig eller någonting sånt, utan du vet, hon har försvarat sin arbetsgivare, så kan inte hon få skit.
Det här reportaget om Dumle på Expressen, vi har ju pratat om det här förr, men det var ju ett långt reportage med den här rapparen och hur Expressen framställde honom. Man spelade upp hans musik och så var det coola bilder på honom och sådär. Vi har ju varit kritiska mot det reportaget här, men jag har sett att du och många andra journalister har ju hyllat det reportaget. Jag måste bara fråga dig en ärlig fråga och ta ett svar från dig. Gör man det för att man genuin tycker att det här var sjukt bra, eller är det någon sån här lojalitetsgrej mot andra kollegor när de är i stormen?
Jag hyllade det innan stormen började. Och jag gjorde det för att jag läste det så som, alltså med den kunskap jag har om den här miljön och de här personerna. Och jag fattar att folk är jättekritiska mot att man inte nämnde grova våldtäkter som han var dömd för. Men det jag såg var uppenbarligen något annat än vad ni kanske såg här. Jag såg en sjukt trasig människa som är typ sitter halvt inne i en bil med en snubbe framför sig som han förmodligen agerar någon form av livvakt. Han ser rätt så sliten ut, den här Dumle, när han blir intervjuad. Han pratar om blodshämnd. Han pratar liksom att han inte ser hur han kommer leva många år till. Att han är ganska likgiltig inför döden. Jag tycker inte att det på något sätt är glorifierande överhuvudtaget, utan snarare liksom så här, det, man får ett ansikte på de här personerna och det liv de lever med, som inte på något vis säkert är lockande för någon ung person om de verkligen ser hur det verkligen är.
But do you think this will be like received positively or negatively by the kids i orten, especially the ones who are involved in criminality?
Jag tror att om du vill att jag svarar på svenska, att jag tror inte att han är kanske den största förebilden för de här killarna.
Varför inte?
För att han, det räcker att titta på hans sociala medier, på vem han är. Han är inte direkt den här framgångsrika kriminell, eller hur man nu ska kunna uttrycka det.
Han är ingen influencer-karaktär?
Nej, han är... Nej, alltså nej, min bild i alla fall att han inte har samma roll som de andra kanske har.
Men det är därför han var med i Expressen-reportaget.
Nej, men alltså jag hade faktiskt tänkt söka honom själv. För jag håller på med en dokumentär som heter Våra barn dör, som har gått ut i SVT. Alltså. Och jag tänkte så här, för jag såg att han var mer aktiv på sociala medier. Och tänkte, men det är kanske ett bra tillfälle att ta kontakt med honom, för då kanske han vill prata. Men jag hann inte göra det. Så att jag hade gjort det själv. Sen hade vi kanske hanterat det annorlunda rent publicistiskt. Vi hade väl...
Would you have brought up the rape part?
Ja, alltså vi är sjukt noggranna på SVT med att man ska vara jävligt transparent. Så att man inte så här får den här kritiken i efterhand. Vi hade ältats ganska rejält med redaktörer att verkligen nämna det som är till hans last också. Att han får svara på de här mest kritiska sakerna.
Finns det någon risk att han kanske gjort en deal? Att amen, jag gör den här intervjun om vi inte pratar om X, Y och Z.
Så det är...
För det är den enda logiska jag kan komma på. För jag tror inte de på Expressen är så inkompetenta att de har missat eller glömt det.
Karin Olsson sa att det hände.
Jag skulle bara spekulera. Ja, ja. Jag vill inte ge sådana tråkigt svar, men jag har svårt att se varför man inte skulle ställa en sån relevant fråga. För det är, man vet mycket väl när man gör en intervju med en sån här person att man kommer få kritik oavsett. Att man måste ha jävligt bra motfrågor. Och det är samma sak när man träffar föräldrar till unga killar som har gjort fruktansvärda saker. Att man förväntas fråga dem om vad har du för ansvar? För att det är något som många av våra tittare undrar. Och svaret är ju oftast väldigt intressant. Oavsett hur jobbigt det är att ställa det. Eller hur obekvämt det framgår för vissa tittare. Hur kan du ställa den här frågan? Vad har föräldern med det här att göra? Så är det ändå ett intressant svar som man ofta får.
Alltså jag håller med om att det blir alltid någon slags kritik mot sådana reportage från olika håll. Sen kan man säga, är viss kritik legitim eller inte? Jag vill bara tillägga att reportaget i sig var oerhört intressant. Han säger väldigt mycket mellan raderna som fick mig att, oh wow, vad är det för miljö man verkligen växer upp i? För när han säger att vi är inte som Sopranos eller Gudfadern. Vi har ingen hierarki på det sättet, utan varje person för sig bestämmer. Det är väldigt läskigt att liksom läsa det. Att man önskar att det fanns någon maffialiknande struktur där någon högst upp ändå bestämde på något sätt. Jag är inte kritisk mot alltså frågorna. Det var väldigt intressant att läsa. Utan det var just att man utelämnade det här brottet. Och att man spelade hans musik i bakgrunden. Man gick igenom hans Spotify-lista i videon. Varför är det nödvändigt att spela hans musik?
Ja, fråga Expressen.
Nej, men jag frågade mig. Vad hade du gjort?
Vad hade jag gjort? Nej, men alltså jag hade väl sett till att ha alla klippbilder som jag hade tyckt har varit intressanta och relevanta. Alltså om det är en del av... Att här har en kille som anser att han är en del och öppet pratar om att han är en del av en gruppering som många känner till, som är inkopplad till jättemånga skjutningar. Då hade jag ju såklart velat berätta hela den personens historia, där musiken är en del av den historien. För han försöker slå igenom genom musiken nu. Han har ju också börjat trycka upp merch på Dödspatrullen.
De visade man också i reportaget.
Ja, men det är också intressant, för att i ganska många rättegångar så har ju de här killarna, bland annat i Danmark som jag har följt, gått och hävdat att de inte alls är med något gäng, att det inte finns något som heter Dödspatrullen. Och plötsligt efter att domarna föll i landsrätten, alltså motsvarande hovrätten, så gick de ut, killar i Dödspatrullen, om att de var med att de hade en allians med Loyal to Familia, ett förbjudet gatugäng i Danmark, och hade tryckt upp massa t-shirtar. Så på så vis så blir det ju svårare i fortsättningen för alla som begår brott i Danmark att hävda att de inte är en del av ett gäng. På samma sätt blir det svårt för de som kanske åker fast i Sverige att hävda det. Så att det finns, jag tror att jag ser det på, jag ser de här olika leden, att det kommer bli sjukt mycket svårare för de här killarna att förneka sin koppling till Dödspatrullen i fortsättningen, framförallt när det gäller honom. Så att han har inte gjort sig själv en tjänst genom att posta de här bilderna eller att vara ute i den här intervjun. Tvärtom.
But now that we're speaking about the music as well, what är din uppfattning when it comes to gangster rap? Does it contribute to some sort of radicalization of these kids i orten, or does it lead to some kind of escalation of violence, or is this exaggerated?
Jag kan se liksom att det finns rappare som är jättehyllade och så, som har väldigt starka kopplingar till gäng som är inblandade i grov kriminalitet. Och jag kan se hur de här rapparna har killar i gängen i sina musikvideor, poserar med dem. Hur personer som förekommer i musikvideor också sen misstänks för väldigt grova brott. Sen om själva musiken bidrar till att rekrytera personer, det är lätt att påstå, men jag pratade häromdagen med en kriminolog som, inte en kriminolog, men någon som har en professorstitel som superkunnig på musik och hiphop, och försökte hitta forskning som visar eventuellt på att det bidrar till att rekrytera unga personer. Det finns inte jättemycket på det här. Så vi kan ju påstå hur mycket vi vill och tycka saker, men vad säger forskningen egentligen?
Jag köper inte heller det där. Jag kollade, det finns rätt mycket data från USA där du kan se kartläggningar, data på hur många gäng det finns, hur många som har anslutit till de här gängen. Och så kan du plotta det mot, på en graf liksom, mot hur det går för gangsterrap-industrin. Och korrelationen är nästan omvänd faktiskt. Så ju bättre det började gå för gangsterrap-industrin i USA, desto färre gäng fanns och desto färre människor anslutna till de här gängen.
But doesn't the content...
Jag har en fråga.
Just a second. But doesn't the content, like the lyrics of the songs, it is relevant? Like what exactly do they say? Because, for example, sometimes when I read your book, they mention things about like crime or like they offend some people or attack their enemies in their songs and so on. And this leads to some kind of like they get offended and they act based on these.
Ja, det finns massa sådana där signaler och personer i videon, allt det där finns ju, men och beroende på vad din fråga är, bidrar det till att rekrytera unga personer? så har ju inte jag något svar på det.
Eller eskalera våld.
Att det hetsar, absolut. Det finns ju exempel på det där. Till exempel finns en rappare som 2017 blev utsatt för en massa våld och förnedring. Och det här filmades och spreds. Och den rapparen var sen själv ut och pratade om att det berodde på en text eller en rad i en låt som han hade släppt tidigare. Som ett exempel.
Men du skriver ju i boken också Tills alla dör. Du drar in någon textrad där man ur textraden kan typ gissa vem det var som begick ett visst mord. Men att polisen inte kunde fälla. Där i texten så framkommer det mellan raderna att det var en hämnd. Så här fick du tillbaka. Jag kommer inte ihåg exakt vilken det var. Det var någonting med karaktären Masla, tror jag det var.
Ja, det är så många olika sådana texter. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt vilken du tänker på faktiskt.
Nej, men just det här att, okay, att det hetsar till våld, det är en sak.
Mm.
Det är en sak. Men varför när det gäller gängvåld så tänker vi så här, det måste vara musiken som gör att de rekryterar. Medan så här, en forskare inom läkemedelskemi, den kan välja mellan Pfizer, jobba på Pfizer, MSD, AstraZeneca. De behöver inte ha så här hiphop-låtar på Spotify för att rekrytera folk. Måste just gäng av alla verksamheter, varför måste deras rekrytering härledas till just musik?
Isn't the context though like relevant as well, because it is kind of straightforward that it kind of contributes to a glorification of some subculture. And when it glorifies a certain subculture, which it does, that is bound to make that subculture a bit more attractive in the environment. Like, I'm not saying that somebody in Östermalm who's listening to gangster rap will become a gangster, but at the same time, if it's these kids, those rappers who are gangsters and who kind of glorifies this culture, it will have an effect in the environment they exist in Rinkeby eller Njärva. Because it makes it, you know, more attractive.
Och det säger lärare och andra som man pratar med, poliser framförallt, att de här killarna som ju är i gängen och som är kanske rapartister dessutom, att de blir någon slags förebilder för de här. Men bidrar till att de här yngre själva ger sig in i den här miljön? I don't know. Mm.
Men om vi vänder på steken, då borde det vara fritt fram och spela vitt maktmusik i P3, för det kommer ju inte rekrytera till nazism eller högerextrema organisationer. Det är ju bara musiken man gillar ju. Skulle du säga så om det, Diamant?
Vad ska jag säga om det?
Nej, men du liksom så här, I don't know, så var det lite så här att,
nej, men jag
gangsterrappen,
vet
jag vet väl inte om det rekryterar, men då så vitt makt.
Om man nu hetsar mot folkgrupp i texter, så är det ett brott i sig att hetsa mot folkgrupp.
Men inte att man ska skjuta ihjäl konkurrentrapparen och knulla hans mamma och det där vanliga
tugget. Alltså i Storbritannien har polisen sett till att YouTube har tagit bort massa musikvideor där man anser att man hetsar mot rivaler.
Är det bra eller dåligt då?
Alltså jag vet
jag
inte.
Jag tycker det är dåligt.
Jag vet faktiskt inte vad jag ska säga om det, men jag ska vara ärlig. För att jag tycker inte att det går att bara jämföra rakt av med vit maktmusik.
Nej, de skjuter ju inte ihjäl varandra.
Om det i texten, låten, på riktigt uttalas hets mot folk.
Ja.
Det går inte, det är som ett tydligt brott. Men att påstå så här väldigt metaforiskt att vad man ska göra med sin opponent, som är svårt att bevisa i en rättegång vad det faktiskt innebär, men du kan, det kanske är liksom en liten pusselbit av många för att förstå en konflikt.
Mm.
Jag tror att man måste, i de här fallen, i alla fall de fall som jag har tittat närmare på, så är det så jäkla många såna här kommentarer som i utredningen så försöker polisen så här förstå hur det här pusslet hänger samman.
Mm.
Men jag tror att det är jävligt svårt på så här rakt av att säga att det här fick den konsekvensen, även om det finns jäkla många indicier i texterna och i konflikten.
Men om man nu är liksom en smutsig näthatare som Jean Frick och bor i Bålsta och ser den här diskussionen, så tycks den ju lite efterbliven. För okej, vi ska inte ha vit maktmusik för det är ett brott, det är helt mot folkgrupp. Men vi kan spela musiken av grabbarna som skjuter ihjäl varandra konstant i förorten och gärna stryker med en och annan oskyldig. För där kan vi inte vara helt säkra på, är det verkligen koppling från det ena till det andra? Förstår du hur jag menar? I det ena fall, vi har ju folk som fucking kastar handgranater. Det var ju en som dog nere i, det var ju sån här försåtsminering militär som de skjuter in i folks lägenheter. Det är liksom hela den här miljön. Så då har vi ett gäng jävla ölnazister i Ludvika som sitter i ett torp och hejlar och dricker folköl. Men de jävlarna, deras musik ska vi fan akta oss för.
I think neither of them should be banned, but both of them should be criticized.
Jo, men man behandlade så jävla olika. De som faktiskt mördar, där är det silkesvantar.
Fast jag vill inte höra vitmaktmusik på Sveriges Radio eller Spotify för den delen?
I mean, you don't have to listen to it.
du har ju förmodligen en större målgrupp som lyssnar på band som Ultima Thule än vad du har som har lyssnat på Yasin, om du skulle summera över tid. Yes. Och du skulle aldrig... Vad sa du?
Hur många ska lyssna på Ultima Thule idag?
Problemet är att det är svårt att mäta, men varenda jävla håla utanför Stockholms tullar, om du går till vilken jävla epatraktor du vill, så ska
fortfarande,
du...
Fortfarande,
skulle jag säga.
But, Diamant?
Men det är inte lika poppis idag som det var för 10-15 år sedan, nej. Men det är fortfarande mycket vanligare än man tror, men det syns inte. För du har det inte på Spotify, du har det inte på de här listorna, så du får inte siffror på det.
Ultima Thule finns visst på Spotify.
Finns de?
Ja. Deras topplåt har 4-någonting miljoner streams. Yasins topplåt har 30 miljoner streams.
Ja, men han köper så hälften av sina streams.
Det går inte att se, tyvärr. Nej. Men deras topplåt är runt 4 mille, Yasins topplåt är runt 29 mille.
Diamant, I just finished reading the book. I really like it. It's a heavy reading, and you've done it in a very objective manner. But I'm a bit curious about your subjective take on the whole thing. For example, under your investigative work, what did you find that was kind of a little bit shocking to you, or you thought was strange, or something you really did not expect at all?
Jag tror att det var vad jag tyckte var som förvånade mig, så skulle de kanske säga hur alltså jag tror att man kommer utifrån, man tänker att föräldrar ibland, en diskussion om att föräldrar inte är så närvarande, att de inte försöker. Här var det faktiskt så att det som förvånade mig att föräldrar hade till och med fortfarande starka band till varandra fast deras barn är fiender. Och till exempel så efter ett mord i Danmark, när pappan han körde buss, fick det samtalet att hans son var mördad i Danmark, och han förstod liksom ganska snabbt vem som kunde ligga bakom. Det första han gör är att han ringer då, alltså den tänkte förövarens pappa, och säger åt honom att få bort sina barn så att de inte är i Rinkeby, så att någon kanske blir utsatt för någon hämndmord eller liknande. Och yeah. Det chockade mig lite att det ändå finns sån att föräldrarna var så pass närvarande i det som hände, men också brydde sig om de andra barnen. För jag tänkte att det hade splittrat föräldrarna mycket mer. Men i det här fallet var det inte så.
I thought that part was interesting as well, because it's very different from how it is in honor culture. Like in Egypt, for example, there are some parts who have this vendetta culture, this tar, it's called.
In Kosovo, Albania, Afghanistan, och så vidare. Ah.
Inte Afghanistan.
So basically, if somebody in the family is killed, the whole family of the person who murdered them are now enemies.
Even the women and children?
No.
Nej.
But the men. Yeah. The men.
Men i Kosovo så är väl både fruar och barn också som ingår?
Nej, egentligen inte. Men jag har gjort reportage, förlåt att jag bryter av där. Men att jag har faktiskt gjort reportage om blodshämnd bland albaner i Expressen. Ja. Och då var det för många som var oroliga över att nu att man till och med som kvinna kan bli måltavla och barn.
Ja.
Men det som är då normala är att man bara ger sig på vuxna män. Man får inte ge sig på dem när de är i sitt eget hem, så därför isolerar sig männen i hemmet.
Jaha, för då får man inte ge sig på dem?
Nej, det finns liksom ändå vissa regler.
Jaha, det finns en tjuvaheder i hederskulturen.
Ja, i ditt hem, så du och jag, du vi ska kunna vara blodsfiender.
Ja.
Men om jag bjuder in dig till mitt hem,
ja,
så måste jag visa dig respekt, servera dig det bästa jag har, alltså precis som du vore en väldigt fin gäst som jag väntat.
Så vi kanske borde bli blodfiender
utanför,
då?
När du kommer utanför mitt hem.
Då är det knivslagsmål.
Då ligger du illa till. Nej, men jag vill bara säga, det här förekommer i bergsbyar. Och det var ju för att det inte fanns någon form av rättsväsende som fungerade. Så människor lärde sig att hantera det på sitt eget sätt.
You know something interesting.
Kanon kallas det. Det finns nedskrivet just vad som gäller i olika alltså hur man ska ta emot gäster, men också när man får hämnas och på vilket sätt man får hämnas i något som heter kanon.
Från arabiska kanon.
Regler. Jag tänker på regler. Det låter som QAnon.
I så fall var QAnon som tog det från kanon.
But you know, in Egypt, for example, if you have been involved in this vendetta thing, and you know, even if you are like the brother or the son of the perpetrator, you still like the other family wants to kill you. But one of the ways that you can show that you want to be forgiven, or to be basically that, that they would spare you, is that you would go to the family alone carrying your shroud, like
shroud,
your, like what you get buried in, and you go there to them with your coffin or shroud or whatever, and then it's like you're putting your life in their hands, and it's like quite often that they forgive you.
Because quite it, often, but not yeah. always.
No, not all. You're taking a risk.
hur vanligt är detta? Är det i Egypten, säger du?
Egypten. It's in Upper Egypt more. It's upper in Upper Egypt and some parts in the countryside. Not so much in like in the bigger cities like Cairo and Alexandria and so on.
Blir den här personen sen hånad i byn? Nej, men alltså för att man tappar i sin heder, gör man inte det om man går dit och offrar sig på det sättet?
Yeah, it's some kind of like you're humbling yourself as well. You're taking a risk. You're humbling yourself and so on. So this is what you're offering the family, and then quite often they forgive you. Sometimes not.
Det är väldigt fint. Alltså, inte just det, nej, men inte just det här du beskriver i boken som får mig att så här, tappa hoppet lite, att allt det här som vi pratar om nu, det du pratar om kanon eller kanon.
QAnon.
Kanon.
Kanon, men vi säger kanon. Du kommer från Afghanistan.
Nu spiller du någon vatten här.
Jag håller på här.
Jag lyssnar på Mustafa nu.
Du gjorde konstpaus, skyll dig själv.
Okej, att det finns ändå normer att följa. Medans de här killarna du beskriver, det är totalt normlöst. Jag är förvånad över att de inte gett sig på mammor och pappor till sina fiender.
Mm. Ja, jag har hört någon säga så här att ja, men hade vi haft en fungerande klan, hade man lyssnat på klanstrukturen och följt klanen, så hade det här aldrig fått fortsätta. För den här unga generationen, i det här fallet som involverar många svensk-somalier, är ju helt respektlös mot den egna kulturen och traditionerna och det svenska samhället. Och ja, det är normlöst. Så då blir det en helt egna regler som de följer. Och när det är därför det blir så intressant när den här Dumle pratar om blodshämnd. För blodshämnd, om man då ska ha en riktig blodshämnd enligt de här traditionerna från vart den nu ska kunna komma ifrån då, så måste man ju också följa vissa regler. Gör man det? Jag tror att man använder det här ordet för att man har hämnd mot varandra, men innebörden av blodshämnd är någonting helt annat för mig än vad det kanske är för dem.
Tills alla dör, det är ju det de säger.
Ja. Ja.
Medans i klankulturer, Afghanistan, många andra länder, där försöker man ju ändå zonas. Man försöker komma fram till en kompromiss med blodspengar eller annat sätt. Man vill ju dämpa det. För att alla vet att vi vill inte ha krig.
Mm.
Det ska vara lugn och ro. Men okej, vi är beredda att offra det här och det här.
Men vad ska man då rappa om?
one thing also that I found interesting is that there is this kind of clear difference between a lot of like, let's say, normal people, even like parents of people who were killed and so on, who have a totally different view of how things should be than compared to the activists. Like, for example, I remember one of the fathers of one of the kids that was killed. He was like, he says that he did not understand why does the society allow this to go on. He was like, bara utvisa dem, and you asked him, but they are born in Sweden. I was like, utvisa deras föräldrar. It's like, just do something.
Ja, men han är ju desperat och förbannad, och det är väl typ en sån reaktion som man faktiskt får en hel del när man pratar med människor som är utsatta för våld. De skiter väl i var, alltså, de vill ju ha rättvisa på något sätt. Och när man inte får det i Sverige, så blir det också lättare, som i det här fallet där han till och med diskuterade blodspengar med en av de personer som han tror ligger bakom hans söners död.
Nu har jag en fråga igen här. jag håller ju helt med att det är klart att personer som är förtvivlade och känner att det inte finns, det är klart man uttrycker sig därefter. Men hur ställer du då när Expressen har jagat en massa människor som har skrivit kommentarer på nätet och de har ju varit utsatta för hur många oförrätter som helst och så ska de schavotera när de är otrygga och tycker att det har gått åt helvete i sin omgivning?
Vadå, man ska väl... Förlåt, ta om frågan.
Du har någon som har skrivit en kommentar på nätet. Ja. Ut med packet, bara ut med dem. Jag orkar inte, de skjuter varandra och skäl och det otryggt och jävelskap. Då står ju, så var det ju några år sedan, då står ju en Expressen-reporter och knackar på i deras hem med kameran i ansiktet. Då hade ju han pensionären i Göteborg som blev den jättestora omtalade grejen. Där blir det ju jätteliv. Men är det någon invandrare som säger i princip exakt samma sak? Ja, men där kan vi ha lite förståelse. Det är hopplöst och jobbigt och sådär.
Nej, men vadå? Vi, i det här fallet så frågar man ju den här personen varför han resonerar så. Då får jag ju förklara. Mm. Det är väl rimligt att man låter de här personerna som i många fall kanske är förtroendevalda eller har varit det, att få stå till svars för varför man uttryckt sig på de sätt som de har gjort.
När man knackar rimligt på hos folk som inte är förtroendevalda som Jim Olsson, är det också bra journalistik?
Ja, men ska jag stå till svars för all journalistik?
Nej, jag bara frågar var du står någonstans här, för det är lite intressant. Vi är inne på många frågor liksom.
Nej, jag tycker att framförallt om det är förtroendevalda personer, att man ska kunna stå till svars för saker som man har sagt. Givetvis.
Men ett program som Trolljägarna när man tar någon pensionär som röker gula bländ under köksfläkten och som har skrivit skit om någon.
I många av de här fallen så kommer de aldrig ihåg att de skulle ha skrivit såna här saker. Så det är ju...
det är faktiskt
jag vet inte vad det beror på.
De har skrivit så mycket skit.
Så de kommer till, nej, det är precis sant.
Eller så var det någon annan som råkade ha deras lösenord.
Men får jag fråga dig, kommer du ihåg på Trolljägarna så, eller var det Aschbergs 200 sekunder eller vad den heter på Aftonbladet? Då var det en kvinna som jobbade som frisör och hon var övertygad om att Fatime Javare var en man. Alltså att hon hade utklätt sig till en man och hon spred det här som fan på nätet. Hon hade en egen blogg. Hon hade tagit reda på att egentligen så heter hon det här namnet och han bor på den här adressen och då sökte Aschberg upp henne på hennes frisörsalong och bara så här, med Fatime Javare, hon var också med och konfrontera henne att men hon är ju här nu, för att hennes take var att det är omöjligt att hon leder den här unga ensamkommande afghanrörelsen och att de litar på henne för att hon är en kvinna. Enligt islam så kan hon inte vara liksom en ledarfigur. Alltså,
enligt hon studerat islam.
Enligt Afghanistan och islam så här, det är omöjligt. Det går inte att de här männen ska lyssna på en kvinna. Och det här är ju definitionen av kulturrasism någonstans därför att även när du ser någonting fint att massa unga män lyssnar på en ung kvinna och säger så här, hon kan föra vår talan, så säger så här, nej, det ska inte vara så, ni ska ju hata henne, hon är ju en kvinna, vad håller ni på med? Så du vet alla de här som säger att islam måste reformeras eller de måste bli mer jämställda.
Nej, de är islamister
där
själva.
Ja, när de väl ser någon slags utveckling så bara nej, det ska ju inte bli så. Ni ska ju vara på det här viset.
Ja.
Men där tyckte jag så här att ska vi helt eller så här, fan vad skönt att hon blev konfronterad.
Jo men en sån har ju förtjänat ju att få svara för det. Det är ju allra högsta grad. Såklart. Det är ju samma om du håller på och bloggar om att chemtrails och några kroknästa judar och rymdödlor står i världen eller vad det nu är för galenskapen man håller på med. Det är klart att så håller du på liksom och ska övertyga andra om det, ja, men då får du väl finna dig och få frågor om det.
Mm. Jag har en fråga till Diamant. Du har gjort lumpen.
Mm, ja.
Sprang du på Mattias Flink någon gång?
Vem är Mattias Flink?
Nej, det var lite för min tid.
Vem är det?
Sist jag och Diamant...
Han är i Falun. Hjälten i Falun.
Sist jag och Diamant sågs var jag på bokmässan. Då satt jag och han tillsammans och skulle prata. Han skulle prata om sin bok, jag skulle prata om min bok. Och Alexander Pascalido var moderator. Och
det var en awesome conversation.
Ja, och då kopplade hon lumpen till Mattias Flink.
Ah, just massmördaren. Just det.
Men
jag kommer inte riktigt ihåg det.
jag måste faktiskt säga att jag var imponerad över hur osynligt det var. Det där samtalet.
Du gjorde en homer. Du backade in i busken.
Jag har försökt få ögonkontakt med min fru i publiken.
Hade du en dödsångest? Kände du att det här var... Här, här tar livet slut?
Nej, men jag tänkte riktigt... Jag kände bara att... Jag hamnade liksom i ett läge där jag bara... Tänkte såhär, vad händer?
Pascalido händer.
Nej, men vad... För att jag tänkte kanske att jag skulle få svara på frågan om min egen krönika.
Alltså, hela det kapitlet om gör lumpen, det är diamant all over det kapitlet. Jag har hänvisat till diamant i hela det kapitlet, gör lumpen. Jag tar inte hans krönika för Expressen. Så jag väntar på att hon ska egentligen... Jag har inte ens gjort lumpen.
Har du inte gjort lumpen?
Nej, jag väntar på att hon skulle... se till diamant någonting om.
Nej, får jag bara säga att jag tänkte så här, när först tänkte jag, ja, jag kanske ska få svar på frågan om krön. Sen tänkte jag så här, nej, nu håller jag mig bara utanför. Och så satt jag helt tyst. Jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag bara, det här blir någonting annat. Så jag sitter tyst och lyssnar på de här två istället.
Var du underhållande?
Det var intressant. Jag vet att hon har fått mycket kritik. Men jag tyckte en del frågor var ju så här relevanta. Men du hade ju svar på de frågorna. Jag tyckte det var underhållande också. Om man får vara så här diplomatisk.
Diamant, vad gjorde du i lumpen?
Gissa.
Jag vet inte. Skalade potatis eller något.
Jag gjorde faktiskt lumpen med en...
Stab och tås.
Men som skrev en bok där du var med.
Ja, vad heter hon? Kajsa
Norman.
Jag kommer ihåg det, för att ni sprang på varandra ute i Rinkeby och då hade du varnat henne för mig att hon ska inte göra bok om mig och bla bla bla. Hon var helt förskräckt i bilen.
Nu ljuger du. Va? Chang, det där är påhitt.
Nej, ska jag hitta hennes nummer.
Ja, men Chang.
Det där kommer jag inte ihåg. Jag kanske varnar för att du såg liksom helt förskräckt ut där du sprang runt i husbiliten och såg livrädd ut.
Såg Chang livrädd ut?
Ja, han såg väldigt rädd ut. Han sprang runt med sin kamera.
Han sprang med kameran och skulle fota. Vadå som rädd ut?
Du, jag ska bara säga att jag faktiskt försökte bjuda Kajsa till en podd. Men jag tror att efter allt som hände med den här boken så försöker hon hålla sig lite undan och typ fokusera på sitt arbete.
Jag har gjort lumpen på Värnpliktsnytt. Så jag gjorde grundutbildning 6 veckor som soldat.
Var du journalist?
Jajamän. jag skulle egentligen ha gjort längre, så här 15 månader tjänst, men sen fick jag höra talas om att man kunde vara journalist. Och då sökte jag dit, så fick jag då göra en grundutbildning och det var jävligt kul. Så det är min erfarenhet av det militära. Sen var jag civil. Klädd och det var ju
du gjorde bara gröntjänsten och sen var det att vara journalist istället?
Ja.
Jaha, du blev ju militär då.
Nej, men jag fick ju åka runt hela Sverige och träffa alla som var då riktiga militärer, om man får säga så. Gjorde du lumpen förresten?
Jag?
Ja.
Nej, vad fan tror du? Ja, jag körde stridsvagn.
Ja, okej. Okay.
Leopard 2, 55 ton manlighet.
Okej. Men i alla fall så var det sjukt roligt för de som var med i min grupp. Och en snubbe som jag delade rum med, han kom från Övertorneå, och den som så var en fotograf som kom från någonstans i Lund ute i Vischan. Så det var ju väldigt kul, för man fick ju verkligen träffa på massa olika människor. Och min krönika som jag skrev när jag jobbade för Expressen, det handlade om att jag också hade kompisar som till exempel växte upp i Järvområdet och som hade en jävla massa fördomar mot då etniska svenskar. Och det var ju först i lumpen som dels att de fick åka skidor och testa på det livet, men också träffa personer som de hade jättemycket fördomar om. Och insåg att de var väldigt lika genom lumpen. Så det var liksom skapade en förbrödring bland personer som då var väldigt långt ifrån varandra på alla sätt annars. Så på så vis tyckte jag att
ja, men det är klart att mycket mer. Alltså, både grabbarna i orten och grabbarna i hemvärnet gillar ju Kalashnikovs.
Eller, här handlar väl mer om att så här, göra svåra saker tillsammans. Att gå igenom svåra motgångar, att vara ledsen, att vara hemifrån, att växa upp ihop.
Att vara hemifrån, den
och också att inse att den som man kanske tror har alkoholiserade föräldrar, som min kompis tänkte om de som var etniska svenskar, att det inte alls var så. Alltså, enkla fördomar som inte motsvarade fast den bild de hade.
Jag är ju van att alla mina fördomar ändå stämmer.
Som? Vad är det för fördomar då?
Var ska vi börja? Okej, vi skippar det.
Varför blir du journalist?
Ja, för att jag tror att det har att göra med att en lärare i 8:an uppmuntrade mig att skriva en uppsats. Och det gick bra. Jag fick 5000 spänn av Rotary i stipendium.
Vad handlade uppsatsen om?
Det handlade om att vara ung i Borlänge, att växa upp. Och jag skrev, jag har för mig att jag skrev någonting om så här identitet och vad man är och inte är. Alltså när man växer upp, kanske ni kan relatera till att man kommer ut som ung till Sverige. Och sen ska
hur gammal
man
var du när du kom till Sverige då?
7 år.
Och från vilket land kom du?
Från Kosovo.
Och när är du född? Jag vill bara se
83.
Okej, men då är vi typ samma. You
know. När kom jag till Sverige?
Jag är 85, jag kom 86.
Diamant är ju jugge ju.
Kosovalban.
Ja, jugoslav.
Kosovalban.
Ja, jag sa ju det, jugoslav.
That's where it comes up.
Se om du är mycket det går att provocera honom.
Fortsätt.
Nej, men då vann jag, fick jag det stipendiet och då sökte jag så småningom till lokaltidningen. Jag började ettan på gymnasiet och jobbade som ungdomsreporter, hoppade in helger och så vidare. Och, så vidare. Mm. Och sen gjorde jag lumpen, så att jag har kan jag avslöja, aldrig pluggat journalistik mer än gjort då lumpen på Värnpliktsnytt, som i sig var en jättekänd, viktig skola för journalister som man fick söka till. Så för att jag tycker om att träffa människor och fördjupa mig och berätta andras historier.
En sak som är röd tråd genom hela din bok, det är att du verkar vara så irriterande nyfiken hela tiden. Alltså på ett fint sätt. Du,
irriterande?
Nej, alltså på ett bra sätt. Därför att,
hur kan man vara irriterande på ett bra sätt?
Därför att det är inte så många som är så nyfikna som du faktiskt är. Alltså oftast när man läser någonting eller journalister som jag sitter och pratar med, de vill oftast säga sin egna version, vad de tycker och tänker, sin egen teori om hur saker och ting ligger till.
Vilka då?
Chang Frick till exempel.
God,
medans du är verkligen nyfiken. Det verkar som att du verkligen, vem du än träffar vill du höra och förstå.
Mm. Ja, men jag vet inte, jag tycker inte att det är så konstigt. Även om det låter som en komplimang, tack.
Det är en komplimang.
Helt ärligt, jag tycker mer om att lyssna. Därför är den här rollen som jag befinner mig i exakt just nu, att jag ska hålla på att bidra till att så här, säga kloka saker, den är ganska svår. För att,
du får säga dumma saker också.
Ja, självklart. Det skulle jag helst undvika. Men i de här sammanhangen, om du säger att vi skulle suttit här och druckit en öl, så hade jag varit den som kanske hade sagt minst. För att jag tycker om att lyssna på vad andra har att säga och ställa frågor.
Vill du ha en öl?
Nej. Det är nog min naturliga roll i sociala sammanhang. Jag har inget behov av att så här, synas och framträda och verka duktig, utan jag vet vem jag är. Och jag föredrar att vara den här som är mer, jag lyssnar in vad andra har att säga. Vissa har mer behov av att prata än andra, kanske.
Jag tror journalistik också mycket likt att vara en bra lärare. Jag tror inte det går att utbilda sig till det. Jag tror det är en talanggrej. Det är som att vissa människor har talang för att vara en jävligt bra pedagog och lärare och inspirera folk och hjälpa folk fatta grejer. Men en som inte har den talangen kan du aldrig träna upp. Oavsett hur många år på universitetet du trycker den igenom, så kommer den aldrig kunna bli en bra lärare. Det finns inte. Och jag tror journalist kommer i den kategorin också. För det är jättemånga som går journalistprogrammet men aldrig blir bra journalister. Till skillnad från att, vad vet jag, måla en husvägg. Det kan du liksom nöta in till slut.
Det är rätt mycket mobbing bland journalister, har jag märkt.
Hur då? Bland journalister?
Ja.
Mm-hmm.
Eller mediefolk kanske jag ska säga. Kanske journalister fel ord, men folk i media. Det är väldigt
mycket. Menar du med mobbing?
Nu kan jag prata lite från egen perspektiv, men det är ofta så här unga tjejer som har gått journalistprogrammet, fått något vikariat på SVT och sen sitter de på Facebook och så har jag gjort någon artikel om någonting. Och då börjar de alla klaga om hur hemskt jag är och allting. Och,
vad är det för artikel?
Det kan vara vad fan som helst. Men det här med Iraks försvarsminister, det tog ju 3 dagar innan andra media. Och då är det ju alltid en viss typ av människor. Ja, men om detta var sant hade det ju stått i alla tidningen, är dumma i huvudet, man kan ju inte lita på något Chang Frick skriver. Och bara kör det i stenhårt. Att det är ju ökänt att han bara ljuger om saker, trots att man inte kan presentera någonting och skrivit som osant. För det är ingen som har kunnat. Och sen visar det sig att jag har rätt som alla andra gånger. För jag utmanar vem som helst. Visa vad jag har skrivit som inte stämmer. Det har aldrig hänt. Och det har ju många fått lära sig den hårda vägen. Men jag har varit med väldigt mycket om det där att kommer det från fel person, då kan man inte ta i det. Och det finns exempel där det gått riktigt nästan extremt långt. Det var ett rån i Västerås som blev väldigt uppmärksammat, för polisen visste om det i förväg, så de väntade i buskarna och de hann komma typ några hundra meter med bilen, och sen var de omringade och allting. Det var ett pantbanksrån. Ja, killarna blir häktade, allting.
Killar är för övrigt som är med i Shottaz, en av dem.
Det var nog säkert. Men du vet vilket pantbanksrån jag menar i Västerås.
Jag tror att det är
Och då såg jag att en av killarna hade varit med i en intervju ett par år tidigare utanför ett apotek som hade varit utsatt för massa brott och grejer, och han vaktade apoteket, och så hade han fått beröm av självaste Beatrice Ask som var dåvarande justitieminister. Och då hade ju hela artikeln klar att det här är lite genant, jag har ju en minister, jag tar någon beröm och allting, som visar sig att han, du vet, han ska vara ett fint föredöme, och så och han var ett pantbanksrån något år senare. Och jag tipsa lokaltidningen VLT eller vad de heter där i Västerås att den här kommer vi köra ut snart. Jag tänkte, det kan vara intressant för er. Åh ja, jätteschysst, tack för tipset. Så de gör en artikel, publicerar med allting med Ask och hela köret. Och så säger till dem, ja glöm bara inte, ni kan ju länka till mig i alla fall, för det var liksom jag som har gjort jobbet liksom, och jag hade min artikel. Ja, då kom det in en länk. Ja men jättebra, gött. Så fick jag ett mejl 20 minuter senare. Då har de avpublicerat artikeln för att de samarbetar inte med nazister. Så att story stämde, men eftersom det kom från mig så kan de inte publicera. De har fått avpublicera allting. Det är så här, och jag har massvis med andra liknande exempel, bara för att ja, men det kom från fel person, så då kan vi inte köra.
Vad har det med mobbing att göra?
Är inte det mobbing?
Ja, okej. Okay. Du blev mobbad. Okay.
Jag gör ett journalistjobb. En annan grej, jag hade åkt med Pavel Gamov till Moskva. Det blev en jättestor story över det där, och skitmånga snackade om det allting. Och jag skrev liksom en riktigt lång text, och då fick jag mig ungefär hälften. Så vi börjar med denna, för jag fick en väldigt kul avslutning. Och så tar jag en del två efter en vecka eller två, så här tänkte jag. Då ringer de från UNT. Ja, vad hände sen då? Ja, det får du väl läsa när jag publicerar nästa del. Ja, men jag är journalist, du måste ju berätta för mig. Jaha, och vad är jag då? Frågade jag honom. Jobbar jag på UNT? Betalar ni min lön? Varför ska jag ge en story gratis? Om jag ringer dig imorgon om någonting som ni har på G, kommer du berätta allt för mig innan du har publicerat? Och då blir han nästan liksom arg på mig, för att det var så självklart. Så liksom, man märker hur de ser ner på en, liksom så här, någon slags förakt. Och sen blir de förvånade när man mosar samma skit tillbaka mot journalister. Tycker att jag är jättehemsk.
Shank, we want to listen more from
them.
du låter som Tino ibland. Mer och mer.
Some people say that the police and the state and so on would not have allowed this to go on if it was, you know, in Östermalm or like somewhere that is more mainstream. And they say that this is maybe that because they value the lives of the people who live there less. But is it possible also that it's more about that they are so afraid of discriminating against people in Orten that they end up like holding them to lower standards and in practice discriminating against them? What do you think about that?
Menar du att man...
Like, for example, if it was maybe more just ethnically Swedish people who are involved in this criminality, there wouldn't be this like fear that maybe the police would be racist if they really go hard against them or something like that. But they hold back a little bit. They are softer towards people that are not ethnically Swedish.
Du menar att polisen skulle vara... Var det, eller vilka skulle vara softare?
Ja, the police or the state.
Att polisen
or...
skulle... Jag vet inte om jag förstår din fråga.
Att polisen är mjukare mot vissa typer av brottslingar för att de är invandrare, av rädsla för att bli stämplade som rasister.
Or the state in general, they don't want really to go hard.
Nej, men alltså, jag har hört, jag citerar personer i boken också som berättar liksom att de har fått höra att det ska vara så här, sanera er själva, lite den tonen. Sen har jag frågat det, poliser som säger att det här, att det är synd att människor har en uppfattning att det inte stämmer, att det finns såklart rötägg också inom poliskåren, men att det är såklart inte alla poliser, att tvärtom så lägger polisen hur mycket resurser som helst i de här morden som gäller personer i förorterna och så vidare. Men i och med att många av avskjutningarna sker i våra förorter och i och med att väldigt många av de morden är ouppklarade, så blir det också att den här frustrationen som ju en människa känner när deras barns mördare går fria, eller att det inte har blivit, åtminstone att man ju inte vet vem, ingen är dömd ännu för det, så väcker det såklart en frustration. Och det kommer ju återkommande i boken till exempel, där anhöriga känner stort svek från rättsväsendet. Och det är väl också en förklaring till varför de när de känner så vänder sig till de här egna traditionerna och försöker lösa det för att få någon form av rättvisa.
But do you yourself think there is like some kind of like ethnic discrimination aspect even like that contributes to that, whether positively or negatively?
Ja, jag förstår att det kanske låter som ett politiskt svar, men jag har ingen sån uppfattning mer än att jag bara redogör för vad människor har sagt till mig. Det är klart att det finns de som upplever en rasism från polisen, men om man pratar med polisen så hör det motsatsen, att de tvärtom, som jag sa, lägger ner hur mycket resurser som helst.
Men,
och att de inte diskriminerar.
Det är väldigt få i förorten som vill prata med polisen, så det är ju inte så helt enkelt.
Ja, men jag tycker inte att det håller längre att säga så. Och, jag har själv haft en uppfattning förut, men om man pratar med utredare idag som faktiskt möter med människorna, leder utredningar, så säger de själva mer än vad de gjorde för några år sedan, att fler människor är beredda att prata. Mm. Det finns mammor som golar ner sina egna söner för att de vill rädda sina söners liv. Så när man hör det här så tycker jag att man ska ta det med viss tveksamhet.
Okay.
And there are people in the book that basically, if I remember correctly, who said that they are in favor of anonyma vittnen till exempel, eller hur?
Ja, en del vill ju ha det, för att de tror att det skulle kunna hjälpa, men som jag förstår när jag pratar med kriminologer och frågar så här, för vad finns det liksom positiva effekter av det, så är det att i de länder där det finns en möjlighet att vittna anonymt, så används det ändå relativt sällan. Så vad skulle det göra för skillnad? Det är svårt att säga.
Det är ett dåligt verktyg.
En del, du säger det?
Ja, jag tycker anonyma vittnen är dåligt.
Varför då?
Försvaret måste ju alltid...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Dom måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.